sista utrop för Golfresepoddens kommande avsnitt. Vi söker Johan Kullenberg och Anders Pettersson. Vänligen, vi är till studion omedelbart.
Ja, hej allihopa och välkommen tillbaka till Golfresepodden. Podden för alla oss och alla er som älskar att resa och älskar att spela golf både hemma och utomlands. Sitter här med Johan Kullenberg. Välkommen Johan.
Hej allihopa.
Jag ska strax presentera vår gäst, men vi ska väl repetera att Golfresepodden är sponsrat av Golf Brasil och Autobahns golfresarrangörer där Johan och jag jobbar. Men vi försöker prata om golf i största allmänhet.
Vår gäst kommer ju också härifrån.
Helt riktigt. Vi presenterar vår gäst då. Stort välkommen säger vi till Peter Brovall.
Stort tack för det. Ja. Superkul att vara här.
Ja, härligt. Jag vet att du har lyssnat på alla programmen.
Ja, det har jag gjort. Jag måste börja med att få säga grattis till ett fantastiskt poddande. Ja. Superspännande. Jätteroligt att få naturligtvis golfen, men också många sköna stories runt omkring. Jag är övertygad om att det är många som har uppskattat att lyssna på det här.
Ja, vi kan väl snabbt innan Peter presenterar sig säga att Peter, det här är ju våran chef, både din och min Johan.
Det lät ju nästan som att vi var hans chef, ja. Med tanke på hur mycket han fjäskade inför programmet.
Men vi var lite nervösa när vi började med det här, vad Peter skulle säga. Så det känns skönt, han verkar se ärlig ut på ögonen. Peter, kort, vem är du och vad är du för bakgrund?
Ja, jag har en bakgrund inom reseindustrin. Jag har i stort sett jobbat hela mitt liv med resor. Jag är faktiskt, om man backar ännu mer, jag är uppväxt utomlands. Mm. Jag bodde i Liberia, i Västafrika, i 8 år. Och jag lyssnade med spänning på när ni hade i ett av programmen en duell kring hur många länder ni hade spelat i. Mm. Och i hur många banor ni hade spelat. Och våran ålderman, Mikael Ertman tror jag var i studion då, och konstaterade att han låg någonstans där mitt emellan er. Ja. Men jag tror faktiskt att jag har spelat en bana som ni inte har spelat.
Och det, jag kan gissa att den kanske är i Liberia då.
Den är i Liberia.
Okay.
Och det var faktiskt där man slog sina första golfslag. Det var på en nyhållsbana på Lamco Nimba Golf Club som tillhörde gruvan.
Oj.
Ja, oljeblandad sandgrin och... Ja, det var fantastiskt. Ja.
Jag har inte spelat på de här. Då är det... Man har olja på sanden på grinerna.
Ja, det stämmer. Det är oljeblandad sand. Och efter varje besök då så krattas eller rakas grinen. Ja. Och plattas till igen inför nästa boll som kommer.
Så
det är fantastiskt.
Jag har gjort det. Det finns en på Cypern. Som har några sådana. Som militär.
Det finns en i Abu Dhabi också.
Det?
Ja, jag har inte spelat den, men Ertman har spelat den. Men nu släpper vi det här. Vi måste tillbaka
till Brovall. Fortsätt gärna, Peter.
Ja, jag har en bakgrund inom resebranschen och har sedan 1990 varit i olika konstellationer, bland annat i fritidsresegruppen. Där jag tillbringade 7 år utomlands. I olika roller som reseledare och destinationsansvarig. Och väl hemkommen från utlandet så har jag varit inom hotell, jag har varit inom affärsresebyrå och nu då flyget 7 år. Och nu senast inom då Apollo-gruppen där vi har våra specialistbolag, bland annat Golf Brasil och X-Travel och Lime Travel.
Peter är ju nu ansvarig både för Golf Brasil, Lime Travel och X-Travel. X-Travel håller på med skidor, Lime... Får man säga, ganska exklusiva semesterresor.
Och alla vi ingår i samma grupp kan man väl nämna sig. Det om detta, det innebär att vi är 3 stycken halvgamlingar som har tillbringat var och en hela sitt liv i resebranschen. Det är ju en ganska spännande samling helt enkelt. Vi ska idag snacka Portugal, vi ska snacka Lissabon och vi ska framförallt snacka den kustremsan som ligger en bit norr om Lissabon. Silver Coast har du kallat det, Johan. Jag vet inte, Silver Coast eller Costa West, är det samma sak?
Jag vet, alltså de har ju lite olika namn för det. Man försöker ju skapa någonting, ofta skapar man det utifrån någon slags marknadsföringssyfte. Men Silver Coast verkar vara det som är... det vanligaste att man kallar det. Sen finns det några som kallar det här Lissabon Golf Coast, men det är ju ännu mer konstruerat.
Ja. Men om vi ska gå in på vilka banor som finns då längs den här ganska relativt korta kuststräckan, ja, eller korta och korta, men de ligger ganska koncentrerat. Ja. Då är det Praia del Rey, Westcliffs, den nya banan, Royal Obedos, Bon Suceso, och så finns det en som heter Botado Golf, som jag, eller Atlantic Golf, som är en niohålsbana som ligger söder om Peniche, som jag aldrig hört talas om.
Som jag har spelat. Intressant. Mm. De har ett hotell, Hotel Atlantico, som ligger precis intill. Och när Praia del Rey var relativt nytt och det var på gång där nere, så bodde jag där. De kontaktade oss och sa att de hade en jättetrevlig niohålsbana. Bodde jag där några nätter och tittade på alla banorna och spelade deras egen bana, som var otroligt konstig layout. Jag minns en par femma som man fick slå järn sju, och sen hade man 300 meter kvar, för det var vatten och kullar. Mm, okay. Väldigt, väldigt konstigt. Men jag tror att det var meningen att det skulle bli en riktig resort, men att de inte kom loss, och så byggde de 9 konstiga år. Men den finns, den var i hygglig kondition och så vitt jag vet fortfarande öppen.
Det här avsnittet kommer att bli lite speciellt. Inte bara för att Peter är här, men alla våra gäster är lite speciella, men vi kommer basera en del av de utlåtanden när det gäller de olika banorna på en undersökning som vi gjorde när vi hade en studieresa till det här området med all vår personal, både från Sverige, Norge och Danmark. Mm. Så vi var ju 27 stycken som spelade golf, och sen var det 3 från ekonomin som inte spelade golf. Mm. Så vi var ett 30-tal, så vi har ju ganska mycket statistikmaterial.
Du ska försöka förmedla det här, Johan, med din statistik och vad vi gemensamt tyckte om de banorna vi spelade. Du brukar ha slått upp och googlat och förberett lite allmän koll på landet och destinationen. Har vi något sånt?
Absolut, det har vi alltid. Destinationskollen, eller det som Anders gärna vill kalla det, Google-kollen. Mm. Portugal har 75 golfbanor. Jag har lyckats få fram hur många medlemmar de har, för det är inte så himla lätt att få fram något sånt antal i många av länderna runt Medelhavet. Men här är det 13 848 stycken. Och det är ju extremt lite.
Ja, det är ju galet lite.
Men nu börjar det banka här lite, men vi kör vidare. Och de har ju ändå ungefär lika många invånare som i Sverige. Så att antalet golfare blir 0,13%. Det är ju vi tyckte att det var lite i Italien där det var 0,16. Här är de något ännu mindre. De flesta golfklubbarna ligger längs Algarvekusten. Där har de 32 banor. Lissabon har i runda slängar 22 banor. Lite komiskt med det här bankandet, men
tror du renoveringen av kontoret har börjat? Ja.
Det finns även ett fåtal banor runt Porto, och sen har man 3 banor på Madeira och 3 på Azorerna. Bästa banan är i alla fall Monterrey, Jack Nicklaus bana på Algarvekusten. Westcliff, som är den nya banan, är faktiskt rankad 2. Det är ju rätt snabbt klättrat från att ha öppnat för ett år sedan ungefär. Otavus Dunes, som har samma arkitekt som Hills, Arthur Hills, är 3. Sen kommer Troja är med bland de 10 bästa, den Robert Trent Jones bana. Praia är rankad 9. Och de andra banorna som vi kommer att prata om, Royal Obedos ligger 16. Bon Suceso och Campo Real kommer lite längre bak, runt 40. Tittar man på kända golfare i Portugal, så då får man ju, det här är sagt så många gånger, då får man googla rätt hårt.
Det är inte så konstigt om de är 13 000 medlemmar i hela landet. Så det är ingen direkt bas att bygga elit på.
Det finns ju några på touren. Det är någon som heter Lima, och jag googlade upp några olika namn. Men de ligger ju inte bland de 50 bästa, utan de ligger snarare bland de 50 sämsta.
Vi kommer inte få se någon portugis i Ryder Cup med andra ord.
Nej, det är jag ganska övertygad om att vi inte kommer göra. Vi har en hel del sevärdheter i det här området. Och jag tror egentligen att vi kommer väva in de här sevärdheterna när vi pratar om de respektive golfbanorna. Så att vi tar dem inte nu, men Obedos som stad är en stor sevärdhet. Peniche Och de här öarna som ligger utanför Berlangasöarna tror jag de hette. Och sen finns det en del andra små surfstäder. Det finns också något som heter Buddha-Eden som var rätt häftig, som är någon slags park med Buddha-figurer.
Den vet jag inte om vi kan väva in. Den får vi nog byta om. Den hade jag aldrig hört talas om.
Jag tror det kommer gå ganska snabbt.
Alltså det är den största orientaliska trädgården i Europa med enorma Buddha-statyer. Alltså det är precis som när man är typ i Indien och liknande, där de visserligen är hinduer men de har också många buddha-tempel. Där de har de här stora buddha-figurerna och de här är utplacerade i den här trädgården. Och jag ska inte säga att det är hundratals, men det är väldigt många och det är ett ganska stort område. Sen vet jag inte vad som krävs för att bli den största orientaliska trädgården i Europa. Om det överhuvudtaget finns någon annan orientalisk trädgård i Europa. Men jag tyckte att det såg rätt häftigt ut.
Vart ligger detta?
Det ligger inte alls långt ifrån. Det är lite söderut. Man åker lite in i landet. Drygt kanske 20 minuter från
Obidos.
Ja, från Obidos.
Ja, den är nu med på min bucket list för nästa Lissabonbesök.
Såklart.
Bra Johan. Du käk då? Du brukar ju väva in käk här. Ska vi inte prata lite portugisisk mat?
Alltså, jag är inte helt säker på att portugisisk mat är den bästa maten i världen. Alltså.
Nej.
De är rätt vassa på fisk. Den här bacalhau.
I alla dess former, bacalhau.
Ja. Vi hade ju den här fisken som sprängdes som vi pratade om på Madeira-avsnittet som ni inte trodde på. Men den googlade vi upp sen, så att den fanns ju i alla fall. Nu har jag glömt bort vad den hette bara därför. Fisk är, och de har en väldigt stor fiskeindustri, en av Europas största. Sen är det här gröna vinet. Jag vet inte, har ni testat det?
Ja då.
Jag vet inte om jag har gjort det. Det låter ju jättekonstigt.
Nej, det är ju som vitt, friskt, fruktigt vitt vin ungefär smakar.
Så lite syrligt då eller?
Ja, kan man säga ungt. Ja. Omoget, men lite fräscht sådär.
Lite kolsyrat stod att det var.
Ja, inte kolsyrat naturligt tror jag inte, men det kanske kommer ut på det viset, lite pärlande.
Ja, lite pärlande.
Om du minns nallandet av maskrosvin.
Ja, smakar ungefär så här likadant.
Ja, i krokarna där.
All right.
Maskrosvin i Liberia, det är helt otroligt. Ja.
Det är ingen storsäljare på systemet då.
Men det är faktiskt sant med Portugal och maten, att den är lite svår. Alltså det är väldigt bra och de är väldigt stolta över sin mattradition, men den är lite svårtillgänglig om man jämför med. Liksom man vet den italienska maten är, man vet hur pastan ska smaka om man gillar det, och man vet hur en grillad fisk eller någon sån här bankad biff i Spanien kommer ut om man gillar det, och man vet hur den grekiska salladen och hela den. Men i Portugal, det är lite gryta, lite potatis, lite kokt.
Så mer åt det hållet faktiskt. Jag tror, är det inte så att den portugisiska maten, den snackas upp lite grann.
Ja.
Man pratar väldigt mycket om det kulinariska, men personligen så tycker jag att sitta på någon av de små lokala restaurangerna i någon av fiskebyarna längs kusten, äta färskfångad fisk eller kanske lite musslor eller så är det riktigt bra.
Okay. Ja.
Jag måste säga det. Det är där skulle jag vilja säga världsklass.
Mm, okay.
Sen håller jag med om att den är lite svårbegriplig. För det är just mycket, det är kikärtor, det är lök- och potatissoppor. Det är kanske inte sånt som man riktigt tar med sig hem som annat än att en härlig upplevelse.
Jag håller med.
Jag tycker ofta när man kommer på, vi bor ju ofta på golfhotell, att de snarare försöker ha så här, de här har vi lite italienska rätter. Alltså de är inte, där de inte är överdrivet som serverar de portugisiska lokala grejerna. Men det finns ju alltid lokala kök. Men om man räknar upp 5 kök i Europa så kommer ju inte Portugal med på de 5 första på listan då.
Men seafood, färskfångad fisk och sen i dryckesortimentet då, både vad det gäller vid och värde, men även de är alltså med goda röda viner.
Ja, de är också portvin och
portvin och
Madeira och
ja.
Däremot så undrar jag om Madeira-såser och portvinsåser, att det är nog engelsmännen som har kommit på dem, och de har ju ingen direkt matkultur. Eller det kanske de har, man ska inte som förnedra en hel kontinent och säga att de inte kan laga mat. Men
kidneypudding.
Jag tror att vi måste gå in på golfen nu. Yeah. Vi har rätt många banor att gå igenom. Ja, vi hade faktiskt en grej som jag tänkte på som kommer att göra Portugal rätt intressant, som hade lite med faktakollen att göra.
Okay.
Det är ju att det här är det nya landet när det gäller att pensionera sig.
Ja, just det.
Det är ju fler och fler svenskar som väljer att flytta till Portugal istället för Spanien. Och det är av skattetekniska skäl. Sen så är ju Portugal ett väldigt trevligt land rent generellt att bo i och klimatmässigt definitivt bra.
Ja, men det är ju en explosion.
Men det är bor man där 5 år så slipper man all skatt. Man måste köpa något hus som kostar x miljoner, men jag kommer inte ihåg exakt hur mycket.
Det är inte så komplicerat.
Mm. Jag tror att man måste väl tillbringa i sammanhängande 6 månader om år.
Ja, det är det. Man måste liksom skriva ut sig vara där. Får man se vad som händer med det. Jag vill minnas att jag har sett på nyheterna att man från svenskt håll
man vill ju bryta
få bort det. Va? Ja, var det inte Magdalena Andersson som uttalade sig? Hon hade det på sin nästan personliga lista att hon tycker att det är en förfelad konsekvens av möjligtvis något vettigt tänk eller sådär. Så att, vi får väl se.
Fast det kan man väl delvis hålla med om.
Man kan åtminstone förstå om man är finansminister i Sverige att man tycker att det verkar
att det finns på listan.
Ja, så om detta. Då är det dags för golfbanan, Johan. Mm.
Var ska vi börja?
Börjar du med Bon Success, för den har inte jag spelat.
Jag tror att jag är den enda som har varit där.
Har du varit där? Jag har inte varit där. Nej.
Men då kan jag dra den ganska snabbt.
Ja.
Det är en Donald Steele-bana. Mm. Den är rätt trevlig att spela, men den har några hål som är lite tveksamma, bland annat 18 och några andra längs vägen. Jag tycker nog att om man tittar på de här banorna som är just det här området, Praia, Westcliffs och Royal Obros, så är Bon Success så kanske den bana som inte sticker ut på samma sätt.
Lite lillebror.
Men den kompletterar de andra banorna genom att den är väldigt vacker, den är kuperad och fin, och Donald Steele gör ofta ganska som väldesignade banor. Han har designat Barsebäck i Sverige och han har säkert designat en 500 banor i England. Och Lagomera har han designat på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
Det fanns ju storslagna planer, Johan. Jag vet att det byggdes ju... Ja. En hel del runt banan.
Det byggdes ju de här villorna. Ja, och kända arkitekter.
Jag tror att de faktiskt lyckas välja ut dels kanske en 5 riktigt kända arkitekter. Och sen så valde de 5 stycken, du vet, så upcoming portugisiska unga arkitekter som hade spännande idéer. Och det har gjort att hela Bon Success är ju kanske den snyggaste destinationen. Alltså många hus är lite så här, följer naturen, man har grästak, det är fina glasytor, det är ganska modern arkitektur, man slipper den här terrakotta, alltså med tegel och utan det är ganska modernt i överlag. Och även hotellet som öppnar och stänger lite om vartannat. Man byggde någon tio uppe på taket och man gjorde lite spännande lösningar som jag vet inte riktigt hur det sen efterföljs. För jag var där för något år sedan när de skulle öppna hotellet. Då var han, jag kommer inte ihåg vad han hette, han som alltid hade så här svarta solglasögon som representerade dem.
Det kommer jag inte ihåg. Jag
tror han hette Carlos eller något sånt. Mm. Och jag har spelat golf med honom. Mm. Kanske världens sämsta golfspelare.
Okej, okay, ja.
Alltså när man kommer med, ska spela Brohof med gäster som man har bjudit in, så bör man ju kunna spela lite grann själv faktiskt. Så att han laddade upp med 2 dussin bollar som var slut efter 9 hål. Och då kan ni bara tänka hur den rundan, den tog ju 6,5 timme. Och då spelade vi andra ganska bra.
Det är möjligt att det där är då signifikativt för Bon Success. För det man hör, jag har ju som sagt inte spelat, men det man hör om den anläggningen ända från första dagen var att det var höga ambitioner, det är mycket som är läckert. Husen, maten, hotellplanerna, ritningarna, allt. Men just hardcore golf. Jag har golfbanan också. Och det är Donald Steele, och han är ju känd. Men
en trevlig anläggning, och den är ganska populär för Longstreet, tror jag. För de här lägenheterna, många står tomma, så att prismässigt så är det på en ganska vettig nivå. Okay.
Vi kanske ska...
Det känns väl ändå som man kommer en bit ifrån, Johan, när man är där. Är inte så? Skulle du säga att det är ett bra långstegsmål?
Jag skulle nog säga att man kanske skulle känna sig lite isolerad där.
På barnsuccessen?
Ja, för hotellet, det öppnar och stänger lite som de själva vill, verkar
det är inget
som.
Naturligt liv i området.
Nej, det blir ju väldigt tomt om hotellet inte är motorn i det hela. Mm. Praia har ju dels folk som bor i området och de har hotellet och de har en uppsjö av olika långstay-varianter både när det gäller vecka och på längre tid.
Och så fastboende på ett annat
sätt. Så där är det ju hela tiden rörelse. Här är det nog rätt dött emellanåt. Mm. Men om vi släpper Bonsucesso, och då tycker jag nästan vi går tillbaka till Praia, för det är väl den som är huvud. Eller?
Eller Royal Obidos.
Ja, kanske.
Ja, börja med Royal Obidos då. Den spelade vi ju under vårt besök. Mm. Vad tyckte vi om Royal Obidos gemensamt?
Mm. Ska vi bara för lyssnarna säga att Royal Obidos är ju en ballesterosbana. Mm. Det är faktiskt den sista banan som han ritade innan han lite sorgligt gick bort då i cancer. Mm. Det är inte en av de här 666 utan den är 55 någonting.
8 i så fall.
Kan vara
558. Ja. Jag tror att jag hörde att Palestinas ville göra den till en 666. Alltså när man har 6x5, 6x4, 6x3. Men att ägarna hade tyckt att det blev för extremt. De ville ha en mer som liknade mer de traditionella tourbanorna.
Mm. Det förvånar mig i och för sig lite grann att en ägare är ju alltid en ägare. Men trots allt, om man ska sätta Ballesteros varumärke på en produkt,
ja,
så skulle
man ha en sån tydlig idé.
Ja, om han hade en tydlig idé hade man nästan trott att han skulle kunna driva igenom det.
Ja. Mm. Ja. Han kanske var i början av sin sjukdom, för han gick bort bara, jag vet faktiskt inte om han, jag tror att han var med och som invigde banan, men sen så gick han nog bort faktiskt.
Jag kommer inte ens ihåg att det är han som har ritat den. Mm. Så att,
ja. Det finns fantastiska illustrationer av det här i klubbhuset.
Mm. Mm. Tittar vi på hur vi internt då har röstat, så är det ett litet sån här, en lite mysig par trea som fick flest röster, som fick 37% av rösterna, vilket är ganska mycket. Det är hon nummer 15 med vatten framför, man står lite upphöjt, grinen ligger i en snygg svacka, bra bunkrar runt omkring, ganska tydligt vattenhinder. Ett snyggt hål. Hål 3 fick 19% och fick alla danska röster.
Ser man på?
Alltså, jag vet att jag frågade om de satt inte bredvid varandra som någon slags danskt kluster, utan alla hade den som favorit, och det är också en par trea, men där är ju vatten runt hela grinen, mer som en ögrin eller vad man ska säga.
Jag tror det kan handla lite grann om hur många gånger man droppade.
Ja, precis.
Något fler på just den par trea.
Sen är det ju en hel del också som har tagit hål nummer 2 som är en par femma. Jag vet inte, den är ganska karaktäristisk för banan.
Väldigt speciellt hål.
Ja, jag skulle nog, jag vet inte om jag tycker att det är så bra golfhål. Det vatten, det går som en halvbåge, man kan gena lite över vattnet men inte så mycket. För att
man kunde nog gena rätt mycket om man visste hur det såg ut.
Långtslående tar sig över, men annars så får du en ganska konstig typ järn 8 ner för backen, över vattnet och sen ett ganska svårt tredje slag. Mm.
Och sen är det också så att det är ju vatten runt hela grinen. Så att ska du stanna med en rescue eller en trea, ja, då ska du nästan ha tur. Annars är det ju vatten igen. Även om du träffar grinen så rullar du över ner på baksidan. Så det är ett tufft hål. Men man kan konstatera att de hål som jag egentligen gillade, 18, 14, de här som låg mot klubbhuset med också lite med vatten runt grinerna, de fick inte så jättemånga röster. Varför vet jag inte riktigt. Mm. Men man kan väl, om man delar upp banan i olika delar, så kan man väl säga att det är en bra bana, men det finns några så här transporthål, känns det som. Mm.
Ja, men det är fin golf. Man kan väl säga att både Royal Obidos och Prairie Ray och Westcliffs, även om de skiljer sig en aning i karaktären, vid någon form av sådär kustnära parkbanor. Även om man inte spelar nere vid vattnet mer än vid några enstaka hål på kanske Praia egentligen och Westcliffs är där och snuddar lite grann. Så känner man att man är väldigt nära havet. Det känns liksom hela naturen och hela terrängen. Och så är det några skogsridåer, men det är lite ut och lite hedlandskap. Och det är ju, för de tre känner jag att det är ju sån här utomordentligt bra terräng att bygga golfbanor. Man känner med en gång när man kör av vägen, man börjar köra in oavsett vilket klubb, så att det här blir bra, det här är rätt terräng. Lite till skillnad från Bon Successor som ligger lite längre in i landet och har behövt bygga in i skog och berg och mark och kuperat upp och ner.
Det är ju,
det är, ibland så ser man ju sådana områden från ett flygplan eller från en buss eller bil som inte är golfbanor, där man känner att här skulle man kunna lägga ut något. Och den terrängen är det ju hela det här området som är Obidos och Prenorej.
Man får verkligen säga att det måste ju spira av optimism i samband med byggnationen av Obidos och Westcliffs. För man har ju verkligen inte sparat på krutet.
Nej.
Det är ju fantastiska anläggningar, det skulle inte förekomma de andra. Men en reflektion som jag gör kring Royal Obidos, det är att man kanske ska rekommendera den som spelar den att kanske spela banan lite kortare. Det kändes som att väldigt många griner var upphöjda. Mm. Ett hål som kanske inte var så långt i banguiden spelades väldigt långt. Ja. Just för att man hade stora runoffs, upphöjda griner, hårda griner.
Det rullade inte in direkt, utan det var svårt att få bollen att stanna.
Ja. Ja, man kan ju konstatera att alla de här tre banorna, nu ligger ju Westcliffs och Royal Obidos ligger ju vägg i vägg. Ja. Alltså det är ju några hål som gränsar mot varandra.
Nästan fairway mot fairway.
Ja, och då, det är då man egentligen, man kanske inte får den känslan, man får en liten havskänsla från Royal Obidos, men man inser att man är en bit ifrån havet när man har hela Westcliffs emellan.
Ja.
Så att det är längre än vad man tror från havet, men ofta handlar det om att man, hav kan också bara vara den här känslan att man ser det någonstans i bakgrunden. Och
extremt få golfhål där havet är i spel, men det är ändå alltid läckert att ha det i fonden. Det är något speciellt, va?
Då får man ju vara på några av hålen på Praia eller på Massagan till exempel, när man känner att man kommer riktigt riktigt nära.
Då var det dags för avsnitt nummer 2 i reseslaget, vad är det så vi kallar det?
Golfreseslaget. Absolut, och egentligen ser det hål nummer 2.
Det är hål nummer 2, så är det.
Och vi är båda två på par i nuläget.
Precis. Vi har med oss Niklas Högborn igen, som är våran quizmaster här i Golfresepoddens tävling. Han har klurat ut något nytt. Han ler från öra till öra, så det är antagligen
jävligt
svårt. Du ser väldigt nöjd ut, får jag säga. Kul för Niklas att få sätta oss på plats. Det kommer att komma ett antal ledtrådar, och när man tror att man kan svaret så ska man signalera till Niklas, och så ser vi vem som är snabbast att knipa det. Börjar på eagle eller nej?
Hole-in-one börjar på, okay. Likt förra gången.
Ja, just det.
Och sen kör vi hela vägen upp till bogey eventuellt då, om det inte knäcker.
Ja, det är det så att man svarar fel så får man dubbel bogey.
Ja, det kan vi säga. Det är bra. Det var en ny regel. Jag tar den också. Ja. Alltså om man chansar tidigt och man har fel svar, då får man dubbelbogey.
Absolut.
Oh, tufft. Ja, det är bra. Ja, vad är det vi ska gissa på för något idag då?
Den här gången är det liknande som förra gången. En golfbana.
Mm.
Ska vi köra igång?
Kör igång.
Absolut.
Vi börjar på hole-in-one då, svåraste kategorin. Kan ni den kemiska beteckningen för bly? Ja, då har ni stor chans att klura ut namnet på banan redan på hole-in-one-nivå.
Alltså jag
kan ni den kemiska beteckningen för bly?
Min sambo håller ju på med korsord hela tiden. Jag borde ju kunna det.
Jag kan den kemiska beteckningen för bly. Då ska jag bara tänka här. Jag skulle vilja få några sekunder. En hole-in-one hade varit kul.
Ja, det är inte alltid man gör en hole-in-one nämligen. Så då kan du rycka i tävlingen också. Nu får vi nog gå vidare till eagle då.
Okej då.
Ja. Denna strandnära golfbana är ett stensäkert alternativ på topp 10-listan över banor i detta land. Denna strandnära golfbana är ett stensäkert alternativ på topp 10-listan över banor i detta land.
Jag har ju snurrat in på helt fel spår med bly här, känner jag, så jag får släppa det. Topp 10...
Ska vi satsa på birdie kanske?
Vi går på birdie.
Båda går vidare till birdie. Banan ligger vid kungliga berg och lugnt vatten. På bördig nivå. Banan ligger vid kungliga berg och lugnt vatten. Och herrarna tänker så det knakar.
Ja, det ryker ju då, ja. Öronen här.
Det här är ju svårt alltså.
Det var nog lite svårare den här gången. Men jag tänkte att det ska vara lite så.
Ja, jag har den.
Anders, jag har den. Puttar för bördig alltså.
Jag tar den här.
Och Johan, han fortsätter till parnivå.
Kungliga vatten. Eller kungliga berg.
Där får vi nog gå vidare, Johan.
Ja, det får jag.
Se om Anders knäcker dig tidigare den här gången då. På parnivå, Johan. 2019 års US Open kommer att spelas på denna vackra golfbana. 2019 års US Open kommer att spelas på denna vackra golfbana.
Ja, Johan, eftersom jag har svarat och känner mig bekväm med mitt svar så kan jag tycka att du är lite pinsam som är på väg mot en boogie.
Det kan nog bli en dubbel.
Det kanske blir en dubbel till och med, exakt.
Jag känner att jag är helt blank i huvudet. US Open, det måste vara USA, men inte vad 17 kan det vara. Det. Spelar man?
Jag tror att din parputt missades lite faktiskt, så du får nog gå vidare till bogey nu. Bogey, Johan Kullenberg. Banan har inte mindre än 7 stycken seaside hål. De flesta av dem i dramatisk klippterräng i Kalifornien, USA.
Är det Pebble Beach då?
Det är Pebble Beach.
Pebble
så Johan gjorde bogey och Anders visar upp en lapp där det står Pebble Beach på bördig, va?
Ja, då ska jag säga att jag tänkte först Porto Bay, PB. Sen tänkte jag Pernu Bay, PB.
Du knäckte den med bly där.
Ja, Porto Bay är ju inte någon topplista då. Så tänkte jag Pernu Bay måste ju vara bland Estlands bästa banor. Men det kändes jävligt avlägset att du skulle gå på Pernu. Så PB hade jag.
Ja, bra. Strandnära golfbana, stensäkert, Pebble.
Ja. Nej, jag borde ju ha tagit lite tidigare.
Kungliga berg, Monterey, Stilla vatten.
Det var det jag bestämde.
Eller lugnt vatten, Stilla havet.
Stilla havet, ja.
Bra jobbat.
Jag måste säga Quizmaster, imponerande. Det här är jätteroligt.
Ja, sådär. Dessutom
så leder jag över Johan.
Ja. Då ligger du alltså ett under och Johan är ett över nu då. Spännande.
Ja, det är 18 hål, det är 18 hål. Ja. Jag får skärpa till mig helt enkelt.
Vi ser fram emot nästa besök av vår Quizmaster. Tack så mycket, Niklas.
Tack så hemskt mycket. Tack. Hej, hej.
Om vi då går till... ska vi gå till Praia som i kombination med Westcliffs, eller vad säger du?
Absolut.
Vem vill börja?
Ska jag säga att jag personligen så tycker jag att det är en fantastisk anläggning i sin helhet. Man ska vara glada tror jag i det här området att det finns ett Praia del Rey som man kan liksom hänga upp det kring. För det som jag säger, man är en timme norr om Lissabon. Det är en fantastisk kuststräcka. Det är fantastisk mark. Man är någonstans här mellan Peniche och Nazaré. Men ändå lite utanför. En golfanläggning som man förstår väldigt många tycker om. Och man pratar väldigt mycket om de avslutande hålen nere vid havet. Personligen så måste jag säga att jag tycker det är fantastiska hål på första slingan. Jag måste säga att att spela i de här pinjekorridorerna på några hållen är riktigt, riktigt bra. Sen är det naturligtvis maffigt att avsluta med närheten till havet och sen slingar sig tillbaka upp till hotellet gör ju att helhetsupplevelsen blir fantastisk. Men många av de bättre golfhålen på banan tycker jag ligger i första slingan.
Pinjeskog, lite glest. Kan hitta bollen om man är lite sned. Lite kluriga doglegs med någon bunker. Jävligt läcker kondition.
Ja, det är fint. Absolut. Det är många fina hål. Om man tittar på hur alla då här på Golfspecie röstade. Eller man skulle egentligen bara säga vilket tyckte man var det bästa golfhålet. Och... här är det 33% som då tycker att den här hål nummer 14, par 3 med de här husen i bakgrunden som har blivit fotat 1 miljard gånger var det klart bästa hålet. Och tvåa är egentligen hålet efter som har lite samma känsla. Man är väldigt nära havet. Man kan som
man får den här känslan av att saltstänket kommer lite i ansiktet även om det är en liten bit ifrån.
Skulle man kunna tro att själva miljön har ett ganska stort inflytande i den röstningen? För om hålen är så mycket märkvärdigare än de andra.
Hade man fått rösta bara och titta på barnguiden så kanske de inte hade vunnit, utan det är ju snyggheten och feelingen.
Naturligtvis ligger de ju fantastiskt.
Ja, men det finns ju en jätte... åttan till exempel på första slingan med mycket det här vattnet. Ja. Mycket fin par trea. Det finns en jätteskärm i par fyra som man kan gå för med en enorm sanddyna till höger om grinen. Som bara är 270-280 meter. Så det finns många intressanta hål på första slingan, men jag har en tendens att hålla med. Jag tycker att de här hålen längs vattnet, om man kommer, jag vet inte vad blir det, man spelar 10, spelar man ner mot vattnet. Nej, men det är 11, 12 där. Och så sen kommer man där 14, 15. Mm. Alltså det är bland det bästa som finns tycker jag. Mm. Det är fantastiskt bra. Det knäcker väldigt mycket.
Mm. Och jag har också lite kärleksrelation till Per Rey. Jag måste säga det är... Den var tidigt med.
Ja, den är lite
på min personliga lista.
97 så öppnade banan. Mm. Och det här är ju en Campbell B. Robinson. Campbell, som egentligen har ritat ganska usla banor som vi har pratat om. Han har ritat, inte usla banor, men inte såna här toppbanor. Han har ritat en söder om Asagan, Jadia.
El-Jadira.
Han har också ritat Paleiro som jag tycker är andra bana på Madeira. Men här har han ritat en första bana. Han har också ritat några i Marrakesh som är för sig rätt bra. Mm. Almada och någon till.
Fast det var väl lite som vi var inne på förut med den landytan han fick. Ja. Det är ju inte så att det har inte körts sådär jättemycket bulldozer, utan naturen fanns ju där. Mm. Nu vet jag inte exakt hur det såg ut innan, men det känns lite grann som att okej. Okay, det var ju liksom bara att lägga
lite
ut hålet.
Lite Warwick över det.
Ja, lite så. Ja.
Sen så kan jag tror att väldigt många uppskattar att banan har de här två karaktärerna. Att man är lite inne i pinniskogen och man kommer ut till havet. För det är rätt tungt om man är som att spela bara längs havet. Det blåser, det är ganska, man får fightas lite med naturen. Så det är rätt skönt att ha de här två olika alternativen. Så att man har ett antal hål som går verkligen ut mot havet, och man har också de här retreat-hålen som där det inte blåser och men som har sina svårigheter i sig.
Så att, skulle man kunna säga att det kan vara en av de absolut bästa kombinationer av två nyhållslingor man har spelat. Nästan vågar mig på att säga det.
Jag tror om man ser ur ett sån här reseperspektiv där folk har råd att åka till eller möjlighet att komma in på, som inte privata banor, men tittar man över hela världen så det finns ju 100 banor som är på 100 listan, som varav 50 kan man aldrig spela i princip. Så att det finns ju säkert bättre banor, men ur ett reseperspektiv där man känner att nej, men vem som helst kan åka till Praia Rey. Det kostar 13 000 någonting en vecka med 6 green fees och halvpension. Jag menar, då är det här, och då kan man spela både Praia och Westcliff som vi sen ska prata om. Kanonhäftigt. Men jag tänkte att vi släpper Praia redan här. För vi har ju bara sagt positiva saker om det. Det går som inte att säga så mycket mer positivt.
Nu kör vi vidare.
Och så går vi in lite på, om man nu är på Praia eller i det här området, var kan man åka? För det är inte bara golfen. Man åker visserligen väldigt mycket för golfen, för här är det riktigt bra golf. Men det finns ju staden Obidos.
Är det du menar någon? Vad man gör när man inte spelar golf?
Ja, lite så var jag inne på.
Ja, jag förstår. Vi måste bara hänga med, Johan. När du byter riktning.
Byter riktning så är det ingen som hänger på överhuvudtaget.
Ja, men förstår jag.
Men har ni varit i Obidos?
Absolut.
Absolut. Ja. Och det är ju en rätt skärmig stad. Det finns ju en liten så här citadell, rundmur.
Alltså, den är väl det perfekta utsiktsmålet. Det är ju som ett Visby fast något mindre och helt intakt. Hela muren är intakt. En medeltida stad. Och det roliga med den är att den har inte växt utanför. Ofta när man kommer till sådana här ställen och så liksom, åh, den medeltida staden ditt eller dutt, så ska man åka förbi förorten och industriområdet, Coop och Lidl, och sen parkerar man och
sen går man igenom muren.
Ja, och så känns det lite så här, ja, här är ju gamla stan. Men när man åker till Obelus, så svänger man av motorvägen, så kör man upp och så parkar man och så går man in, och så finns det inget annat. Det är bara den här medeltida staden inringad av muren uppe på höjden. Det är lite Disney över det, men det är väldigt läckert.
Och sina fortfarande akvedukterna som finns kvar. Jag håller med, det är fantastiskt genuint.
Ja. Och den är ju med på, det är kanske därför som den är så väl bevarad, för att den är ju med på UNESCOs världsarvslista. Sen är det ju de här surfstäderna, Peniche och även då den här Praia de Baleal.
Jag tycker att vi låter dagens gäst snacka surfing, för vi har ju faktiskt, du är ju en av få jag känner som är, du kan nästan titulera dig surfare på riktigt, eller du har det som en äkta hobby.
Det är så här, passionen är större än kunskapen.
Jo, men du kan ju, jag har sett dig surfa, du kan ju på riktigt.
Min första bekantskap med Portugal är faktiskt, det går ju bak till någon tågluft någon gång i tiden när man tog sig upp sen kusten där. Och om man börjar med den här kuststräckan så är den ju fantastisk. Ja. Och precis som Johan var inne på, Portugal, om man tar en 100 mil kust som i stort sett vetter rakt ut mot Atlanten, som mer eller mindre konstant producerar vågor i världsklass, gör att surfingen, som vi nu pratar vi vågsurfing, de titt som tätt reser ju till Portugal för att tävla i de stora mästerskapen, men också i någonting som har blivit väldigt, väldigt stort nu, som definieras som big wave surfing. Och då är man ju utanför Nazaré, som där väldigt djupt vatten grundar upp snabbt, vilket skapar en enorm våg som ni kan se de mest fascinerande filmsekvenser och bilder från uppe från Nazaré, där världens alla bästa storvågsurfare.
Men är inte det en av världens största vågor?
Jag tror det är,
eller Europas största.
Det är ganska svårmätt, men Nazaré tillhör ju säkerligen en av världens fem destinationer för storvågsurfing. Och de säger att världens största våg som har surfats är på Nazaré. Så det är en dramatisk kustlinje, men samtidigt så är det ju så att runt Peniche till exempel, om ni tittar på Google Maps, är som en liten, en större udde skulle man kunna säga, där som stan ligger på, så har man ju stränder och vikar och bukter som vetter i stort sett alla västliga väderstreck, vilket gör att du hittar alltid någonstans där du som nybörjare eller lite mer avancerad kan surfa. Mm. Och kryllar av små surfshacks där du kan hyra brädor, och det har verkligen blivit oerhört populärt att åka på surfsemestrar. Gärna kombination med yoga eller surf och golf och så vidare. Så att
har vi nämnde ju förut att vi har surf- och skidresebyrå i kretsen av företag. Jobbar de i området någonting?
Absolut. X-Travel har surfcamps i Portugal.
De har det?
Ja, och Portugal är ju fantastiskt för aktiv semester.
Vi har sett upp det på listan, Johan. Surf- och golfkombination. Se om vi kan göra någonting.
Kan göra det på våra specialresor då? Jag kom på nu att jag dissade ju maten lite i Portugal faktiskt tidigare i början av programmet. Men just i Peniche så har jag ätit på en fantastisk restaurang som jag inte riktigt kommer ihåg vad den hette. Men jag är ganska övertygad om att i receptionen på Praia vet de precis vilken det är om man kör den här beskrivningen. Man kan gå in i en vinbutik precis som sitter ihop med restaurangen och köpa enormt goda viner till väldigt bra priser. Ta med dem in i restaurangen där de serverar pinfärsk fisk. De har en sån här skinka som de skär från, som är helt godomlig, som smälter i munnen när man äter den. Och jag tror vi åt där, jag var där med ett kompisgäng, jag tror vi åt där 2 eller 3 gånger. Alltså vi åt där först en gång, så tänkte vi måste testa något annat, och alla bara, nej, det blir inget annat. Så vi körde den hela tiden. Och det var riktigt, riktigt bra. Så all mat i Portugal är definitivt inte dålig. Utan det finns, och det finns ju, det ser man ju också när man kommer till Peniche, och man kommer även till den här Praia del, jag har lite svårt med uttalet, Baleal.
Den här, det låter bra.
Baleal. Har du varit där? Det är den som går ut på en liten, man kan bara åka när tidvattnet är korrekt. Så att åker man kan bli fast på ön, för att jag visste inte ens att det fanns tidvatten, men det finns så här skyltar att
när högvattnet kommer in så
finns inte den här lilla sandsträckan över som man kör på. Men det var rätt charmigt med gott om restauranger och väldigt mycket fiskrestauranger där. Mm. Och lite surfturfkänsla, lite hippare. Mm.
Ja, men då har vi väl beskrivit området. Är man surfare så är man i himmelriket, och är man inte det så finns det ett och annat att titta på och ett och annat att uppleva.
Och minst en bra restaurang.
Som vi inte vet namnet på.
Nej, men det löser sig. De är så trevliga i receptionen. Men då har vi en bana kvar.
Ja.
Och det är ju egentligen kanske den bäst rankade banan enligt den senaste rankingen.
Mm.
Och den senast byggda banan. Om Praia var byggd 97 och fick pris som bästa resort, jag tror det var 2007 på Ajacto.
Mm.
Så fick Westcliffs nu 2017 pris som bästa nya bana i världen.
Mm. Det var länge sedan en golfbana var så hypad. Jag tror att de allra flesta som jobbade i golfindustri eller på något sätt nördar på golfbanor utomlands har vetat om att det ska byggas en andra bana på Praia del Rey i många år, för det har varit inritat, och att den ska bli läcker. Och den fick namnet Westcliffs långt innan spaden sattes i jorden. Och det här med Westcliffs, det har liksom varit en sån där, när blir den klar, när kan vi få spela den? Så det är verkligen ett efterläktat tillskott i golffamiljen där uppe.
Ja, verkligen. Och det projektet har hållit på i 10 år. Mm. Men det har ju också överklagats i 10 år.
Ja, det är ju inte bara pengar och finanser, utan det är ju mark och tillstånd och natur. Ja, precis. Ja.
Jag tror att det är ju då Cynthia Dye, alltså Pete Dyes brorsdotter, som har ritat banan. Mm. Och det här är ju en av hennes, alltså Pete Dye är en av världens mest kända golfdesigners. Mm. Eller arkitekter. Han har ritat typiskt Sawgrass och Tree, och det är massor med olika banor i USA. Men även Barbaro till exempel i Frankrike.
Eller To Die For på Jamaica.
Ja, och den här Thief of
The Dogs.
Mm. På Dominikanska. Men det här är ju ett jätteprojekt för dem, och det är en riktigt häftig bana.
En svår bana, en tuff bana, det får man nog säga. Men där, jag vet inte vem det var som nämnde det, var nog du Peter som sa att man ska tänka sig för när man spelar de här designbanorna som är gjorda för att vara både vackra men också utmanande, att man inte kanske ska knotta per automatik långt bak och tänka att nej, men jag har ju handicap 12, jag ska nog spela här från 6000 meter. För när det blir tufft, då kanske man ska unna sig och spela lite kortare.
Mm. Jag tror du har helt rätt. När man får möjlighet att spela den här typen av banor som är, jag måste säga att man har ju byggt upp en förväntan, som man säger, 10 år har man pratat om den. Nu var den äntligen där, vi kom dit, vi skulle spela den. Man har ju en förmåga att hissa upp sig själv lite grann inför de här ronderna. Mm. Vilket kanske inte är till ens fördel. Men den banan är riktigt bra, men som du säger, vi hade lite vind. Får vi väl ändå säga, när vi spelade den.
Ja, vi hade mer än lite mer.
Vi hade tuffa förhållanden. Ja. Och vi spelade den från där vi tyckte var ett normalavstånd som vi normalt skulle kliva upp på. För mig var det en absolut helt övermäktig upplevelse. Den var riktigt tuff, tycker jag.
Nu har det lite till att den här banan är, vi spelade från 59, tror jag. Vi skulle ha spelat från 51 eller 56.
53,
ja, eller 56 eller liknande.
Var det 50 eller 60?
Ja, jag tror det var 61 eller 63 var längst bak och sen var det 59, 56 och 51 och 48. Och, alltså det, fanns...
det var dumt. Alltså bygger man så många tis så ska man naturligtvis inte ställa sig näst längst bak. Jag vet inte vad vi tänkte.
Nej, men det finns några skrättspelare och plushandikappar i organisationen som gärna är tävlingsledare och ser till så att vi hamnar längst bak. Det var ju tufft och jag vet att Peter har ju lite så här psykbryt från tid. Så jag kan ju tänka mig att du kan ju omöjligt ha spelat bra där.
Den var, jag måste säga att när man kommer i ett läge där du är lite vinglig från tid. Mm.
Jag har ju spelat med dig i Paris på
ja, och då har du sett när det går snett och jag tror samma upplevelse är även på Bidos. Jag skulle gärna spela om den och då skulle jag oavsett väder, skulle jag säga, kliva fram några tis för att njuta av den.
Men vi ska nog vara rätt tydliga med att vi hade ju både en och två klubbers vind. Så det var ganska svåra förhållanden. Men jag tyckte att jag gillade banan. Jag hade höga förväntningar. Jag tyckte att det fanns en del av den som såg lite ofärdigt och skräpigt ut. Alltså att det inte riktigt kändes helt hundra klart. Och det är klart att den har bara varit öppen i ett år när vi var där. De här hålen från 10, 11, 12, 13, 14 där man är nere i havet, de är ju riktigt fina tyckte jag.
Men det är ju en sån anläggning som man har hört talas om den och när man kommer dit så vill man bara...
Vänta, förlåt. 7, 8 också.
Ja.
Och 4.
Och 2, 3.
Ja.
Ja, man kommer dit och man vill bara upp på första 10 och när man går av första 1 vill man bara upp på andra och så längtar man bara efter nästa chans och nästa chans och nästa chans. Och sen när man då sitter med tårar på kinden i klubbhuset och konstatera att man är inte en jätteduktig golfare så vill man ändå bara gå ut igen. Då är det bra golfbana.
Ja. Och den här... Jag kände... Nu ska vi se om det var 17 möjligtvis kanske var det enda hålet.
Ja, det var ett knepigt hål.
Var det dogleg höger?
Ja, det var dogleg höger. Snabb dogleg höger.
Ja, det får man ändå säga. Den hade inte gjort om man hade spelat banan en gång innan. Och sen 18 tror jag vi spelade lite fel eftersom vi inte hade varit där tidigare.
18 är egentligen ett jätteroligt golfhål. Bara svårt att förstå vad man ska göra från tee med nedför dubbeldogleg. Det var liksom järn 7 drive.
Men vi stod där med spon kvar in till den här halvö grinen och alla kollegorna satt runt grinen. Det var lite skakigt.
Ja, men där märkte man också att jag tror att en del förstod 18 och en del förstod inte 18. För tittar man på statistiken så är hål 10 är det hål som har fått 36% utav alla.
Mm.
Sen hål 7 som var... Det var nästan som en infinity-känsla där man såg grinen och bara havet. Och sen var det 18 faktiskt som
jag tyckte 18 var asläcken. Men jag låg ju typ en halv meter från vattnet. Ja. Det dönade ju på.
Men nu för lyssnarnas skull ska vi ändå säga... Nu har de fått tagit del av några av våra snedslag här. Men banan... är ju fantastisk. Jag förstår att den rankas så högt. Det är tillsammans med det här klubbhuset som är spektakulärt.
Ja, det är spektakulärt. Det är läckert.
Så är det en otrolig upplevelse.
Det som var lite kul är att deras officiella signaturhål, det är då hål nummer 16, den här lilla par 3:an som med en stor sanddyna som täckte nästan halva grinan. Som precis innan 17 här som gick dogleg vänster. Den var det ingen som röstade på.
Jag ska säga, jag tyckte det var ett ganska dåligt golfhål.
Jag kan nog hålla med. Jag tyckte det var svårt att se vad fanns det för landningsyta. Och jag tyckte
den här det var blint dessutom därifrån.
Det är det svåra.
Ja, det var ganska långt
med
också.
Med träd. Det är lite
och en stor sanddyna till höger.
Lång järn eller...
Ja, eller till och med rescue. Därifrån vi spelade med den vinden.
Lars Fagrin och ingen annan av alla 27. Var det så?
Lite så. Det kanske var därför som den inte kom med på listan. Men det är annars ett utav de hål som de säger är som signaturhål. Och då tyckte jag att man kunde välja ut 5 andra hål på banan.
Jag håller med. Det var nog mer svårt än bra. De andra var ju till och från svåra men ändå väldigt bra golfhål.
Sen tyckte jag att man hade gjort rätt intressant med bunkerkanten. Att de hade de la bunkerkanterna, alltså det var så här tuffsiga, det var ju som rätt tuffsiga och ruff bunkerkanter som jag tyckte blev, som passade rätt bra när det är den här karga miljön ner mot havet, att man inte har så här jättefint klippta bunkerkanter, utan det var verkligen tuffsigt. Och...
Men så var det ju. Så var det lite även med fairway roughkant. Det var ju naturbana. Hela känslan var ju att man hade liksom mejslat ut 18 hål ur, med antingen mellan de här typ gårdsbuskarna, ljunghedbuskarna, eller in i trädridåerna där de fanns. Och den var ju väldigt naturlig, eller är ju väldigt naturlig som golfbana. Och sen är det liksom helt underbara spelytor då. Med...
Den går helt i linje med, för jag som tillbringade lite tid då i waste area, så hänger det ganska väl ihop. Jag tror att det där är genomtänkt och det ger en fantastisk karaktär till banan. Man är faktiskt ute i det fria, och med den enorma utsikt och vidd man har från väldigt många av hålen, så är det en otrolig upplevelse.
Jag tycker att det är kul att det har kommit en toppbana till där, så att när kombinationerna med Praia och Westcliff är lite
osäker. Stark. Ja, nej, ska vi summera det då, så man får klart för sig hur det ser ut där. Alltså vi har Bon Successo som en golfbana enskild för sig själv med ett hotell som är öppen till och från. Vi har Royal Obidos som ligger i ett kluster av tre golfbanor, men ändå i en anläggning som drivs separat med ett ganska exklusivt litet hotell, lite remote. Och sen har vi då Praia Rey och Westcliffs som drivs som en gemensam anläggning med 36 hål, även om det är två olika klubbhus och banorna ligger en bit ifrån varandra.
Vad kan det vara? 7-8 minuter mellan eller sånt där.
Och den anläggningen har både ett hotell som ligger närmare Praia Rey-banan, ett Marriott-hotell, ganska fint hotell får man väl säga, som ligger
vid havskanten. De har ju, alltså, jag tycker att hotellet har blivit fint nu, för det har varit lite slitet några år.
Jättefint.
Och nu har de ju renoverat både bar och restaurang och det kändes som att de hade lyft det lite i samband med att de öppnade den nya banan.
Lite från old fashion Marriott-stil, ja, den här lite... röd-guld heltäckningsmattor till en modernare trä, sandfärgade vita ytor.
Lite det man brukar kalla Nordic style.
Är det så det heter?
Nej, jag vet inte. Men det känns som att det är lite så svensk-inspirerat när man har lite ljust trä och ljusa färger och...
Jag tycker att det är en stor skillnad på hotellet. För de som har varit där för något år sedan så är det allmännytorna
mycket
trevligare. Ett par av restaurangerna.
Man har piffat till menyn också.
Designen är annorlunda. Mm. Det känns som... De var ju, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men det var ju illa ute där ett tag. Det var ju snack om att skylten skulle ner och...
Som så många anläggningar så var det väl till och från med ekonomin och vem som ska finansiera det och sådär. Men det känns som att de har fått ordning på den strukturen.
Verkligen.
Men komplett, förutom då alla andra lägenheter, hus och villor som är privatägda, så är det ju en resort. Alltså, det är ju en komplett resort. Den är färdigbyggd i stort sett, eller i mångt och mycket. Och stor, men de har de här två klubbhusen med sina restauranger, de har Village med sin restaurang, de har hotellet, så det är en stor anläggning som är igång, en up and running.
Ja, och den är öppen året runt. Ja. Jag gillar anläggningen, jag tyckte det är fräscha lägenheter, det är fräscht hotell. Det låter inte så kompakt att man ska åka till en bana och sådär, men det känns rätt kompakt när man är på plats.
Samtidigt som det ger en viss frihet att det inte ligger för tätt.
Jag tycker det är kul att ha kommit hit och få se hur det ser ut nu när det är någonstans i närheten av vad det var de hade bitat första gången. Jag var ju där 98 eller något. Man åkte in genom portalen som ser likadan ut. Sen var liksom till början med så var det en skitväg från Lissabon upp. Och sen så var det en ännu värre väg till man kom fram. Och så kom man in genom portalen, så tänkte man, åh vad fint det här ska bli. Liksom. Praia Rey Resort. Så var det ingenting. Och så några skelett till de första lägenhetskåkarna längs med ettan. Ett litet klubbhus. Sen har det liksom för varje besök man är där vartannat.
Så det
har
hänt
något. Det kommer lite villor, det kommer det och det kommer hotellet. Alltså, nu är det Westcliff.
Villaområdet där folk bor mer permanent. Ja. Det är ju väldigt uppväxt nu.
Ja,
det känns ju helt komplett.
Det finns en tvätteria, ja. Det finns allt.
Nej, men det gör det mesta. Det där är bra. Det är bra. Och,
Johan, vi kanske inte nämnde det, men för de som inte är bekanta med den här delen av Portugal, så måste vi säga att infrastrukturen är fantastisk. Du nämnde det med att det är en bättre. Det stödet man har fått i Portugal som man har lagt på vägnätet har ju verkligen ett resultat. Det är ju oerhört bra vägar.
Mm. Ja, men man kan säga att det är bra väg fram tills man svänger av. Ja, sen är ju faktiskt den sista, ja precis, då får man säga att det är skärmigt istället. För de sista 5 kilometerna som man kör slingrar sig fram till Praia från motorvägen, de är ju lite sista där.
Så var det i 2 mil förut. Och så var det den gamla landsvägen i en timme. Så det har ju kommit närmare Lissabon och närmare allting annat.
Så det är ju definitivt inga problem att ta sig från Praia på en kvällstur ner och shoppa lite till något av de stora köpcentren eller kanske gå på en fotbollsmatch eller någonting. Det görs ju utan problem.
Ja, absolut. Mina vänner, nu har vi matat oss igenom de här golfbanorna. Vi har väl några stående programpunkter som vi ska försöka beta av, va?
Absolut.
Vad är nästa punkt, Johan?
Det är par, men vad säger du, kan inte börja med par. Birdie, par, bogey.
Birdie, par, bogey, okej.
Man får ju ge hole in one och man får ge eagle, man får också ge double bogey om man känner att det krävs.
Och birdie par bogey, det är alltså en personlig reflektion över någonting som man tycker är extra bra eller extra
jag kan ju börja blir det lite enklare att förstå. Jag tänkte som ranka Praia de Rei i kombination med Westcliffs. Och jag vet inte om ni hörde lite tidigare att jag var ganska positiv till Westcliffs och jag var ganska positiv till Praia. Och jag tror aldrig att jag har varit så positiv i något program till någon golfbana, och även att hotellet har fräschats upp och lägenheterna är helt okej och man kan till och med slå ranchbollarna. Alltså det är ju en klockren igel. Jag har ju tidigare legat lite så här på par bogey birdie emellanåt, men här är det. Jag tror inte man, för de pengar man betalar, så tror jag inte man kan få något bättre i den här delen av Europa.
Och det är också den närmaste eagle du kommer i ditt golfande, tänkte jag.
Jag gjorde faktiskt eagle bara för någon dag sedan. I Albatros, då får jag nog lägga till lite. För det var, senaste jag gjorde en Albatros var för...
Senast jag gjorde en Albatros.
Ja, jag gjorde den när jag var 15. Så det var rätt länge sedan på Evians golfbana. Ja. En lite speciell Albatros där jag slog en bra drive och så slog jag en, vad man då på tiden var en träfemma. En riktig träfemma. Ja. Mm. Träffar innan grinen, studsar en gång rakt upp i flaggan, snurrar lite och åker rakt ner.
Ja, det är snyggt.
Fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt. Det var ju lite tur, men
det fick du den där också.
Tyckte man inte var så märkvärdigt då, men ja.
Du sitter här några år senare och pratar om det.
Har du någon hole in one?
Nej, jag har inte det och det är ju löjligt.
Har du hole in one?
Nej.
Har du det?
Jag har ingen hole in one heller.
Ja, men det är ju konstigt, vi har ju spelat så
en och annan par tre har vi spelat.
Ja, de flesta, många kompisar, mamma har, farbror har, frugan har, många har. Jag hade mitt nedslagsmärke, jag ska inte ta i dem, men jag säger 5 centimeter bakom hål på portrén på Costa Navarino, den som ligger vid driving rangen nu när vi var nere och spelade sist. Jag tänkte, den går i, och så ser man bara, ja den gick i, så bara, nej det ligger något bakom hålet. Och då låg bollen 15 centimeter bakom, och ned, det var precis bakom, så jag tänkte, vad fan.
Känner inte ni så att timglaset kring den här hole in one grejen, det rinner lite för fort nu. Det borde ha gjorts vid det här laget, känns det
som. Därför vill jag att alla ska bygga 666 så man får 2 extra chanser på varje runda.
Alltså jag kan ju som hela tiden säga att jag har gjort en albatross. Och då, ja, det då blir det lite så här, ja, då blir många så här, ja, det är ju nästan bättre än en hole in one. Så att, ja.
Man har sänkt massa inspel på par 4, men det blir liksom inget mer.
Det biter inte.
Då blir det en Praia, en igel.
Ja.
Ska vi fortsätta med gästen då? Mm. Hur känner du? Är det någonting som du vill ge?
Lyfta ut?
Ja, jag tror att jag har nog inte er direkt analytiska förmåga att komma ihåg alla golfhål precis hur som helst för att välja ut. Men jag känner att de gånger jag besöker Portugal så börjar det nästan redan vid inflygningen när man kommer in på kvällen. Ser den här fantastiska staden på sina 7 kullar. Man vet alla vilken underbar miljö det är att, vara i Lissabon. Att sen ta sig upp längs kusten, oavsett om man tar Estoril Cascais eller om man åker rätt upp till, den här silverkusten. Så den helheten som destination är för mig en klar birdie.
Och lite surf också.
Surfen är där och den är nog, då är vi på igelnivå.
Ja, då ska jag köra min birdiepar boogie och försöka hålla mig lite kort. Jag brukar sväva ut i det här avsnittet. Jag tror att jag sätter par trots att du var så entusiastisk, Johan. Och det gör jag för jag har en liten boogie-feeling på maten ändå. Peter, skaldjuren och fisken där vid kusten, jag håller med dig. Men jag har fått lite för mycket för gryta och experimenterat utan att lyckas emellanåt. Så det är en liten boogie-touch på maten. Klockrent par med inslag av både birdies och eagles på golfen generellt sett. Det finns ju, som vi har konstaterat, stora utmaningar, vackra golfbanor, svårspelat, lättspelat, det allra mesta i området. Och så kompenseras maten av att jag har en klar birdie-känsla över det som ligger utanför golfbanan. Jag är lite nördig på det här med gamla slott och borgar och tycker verkligen om Obidos, där man går in och promenerar i den medeltida staden och tar sig en god ginginja körsbärssnaps ur ett litet chokladmugg.
Ja, den har jag har också tagit den. Jag har glömt bort den. Den skulle man nästan haft med på destinationsskolan.
Ja, alltså, titta om det är så gott, men jag tycker det är mysigt. Jag gillar den gamla
tradition.
Så att sammantaget ett mycket, mycket stabilt par med inslag av lite av varje, så som en golfrunda ser ut, åtminstone i min värld. Nästa punkt på listan är veckans tvilling. Johan, dra snabbt vad det går ut på.
Vi ska komma fram till varsin destination eller område som liknar det här området.
Det är den här punkten där det brukar komma två ganska närliggande tvillingar från mig och gästen, medan du jämför...
Jag svävar ut.
Du svävar ut oftast på en helt annan del av planeten och hittar konstiga liknelser. Du kan få spara din till sist, Johan.
Och det låter ju som du pressar mig lite.
Nej, ja, vi är nyfikna.
Johan som precis hade kommit tillbaka och försökte landa lite.
Ja. Man får då tvilling antingen till själva resmålet eller till en av banorna, ja, eller till vad man väljer. Jag vet inte, har du bestämt, Peter, vad du ska vara för tvilling?
Jag tänker så här, att man tänker på avstånd, flygavstånd och lite logistik, så skulle jag tänka mig att man flyger Malaga, fortsätter en dryg timme söderut och hamnar nere i Soto Grande-området. Jag tänker lite Soto Grande naturligtvis, La Reserva, Valderrama, vi har Almenara. Det klustret av banor känner jag, de ligger ibland hyfsat nära varandra, ibland en bit ifrån varandra. Man har vyerna, man har många fina golfhål naturligtvis.
Nästan en vassare golf faktiskt, Valderrama, Soto Grande.
Det går ju inte att göra ett igel.
Nej, och kanske inte fullt lika tillgängligt.
Nej, det är så.
Men om man bara tänker på någonting som skulle kunna påminna om det, så tror jag nog att jag hamnar i Soto Grande-området.
Väldigt bra tvilling. Och jag kommer denna gången att köra tvilling på golfbanenivå. Jag väljer West Cliffs och sätter som tvilling Thracian Cliffs i Bulgarien.
Är det för att båda slutar på Cliffs?
Ja, det är en bra början i alla fall. Men jag tycker det är mer som är tvillinglikt mellan de här anläggningarna. De är otroligt bildsköna. Det är fantastiskt vackert. De är sådana golfbanor som man tror att man nästan inte ska få spela, men de är tillgängliga för våra gäster att spela. De är dramatiska, de är svårspelade om man går allra längst bak, men välbyggda så att man kan klara av att spela dem oavsett handikapp om man knatar fram ett partis. Så att fantastiska, dramatiska, kustnära golfbanor som funkar för alla kategorier av golfare.
Ja, det låter bra.
Okej, jag brukar ju välja Thailand och Sydamerika och lite olika. Ja. Australien, Nya Zeeland. Men den här gången så går jag nästgårds nästan. Jag bara åker ner till Algarvekusten och Villamora. Villamora är ju lite som mer välutväxt, men det är ändå ett kluster av väldigt, väldigt bra banor. Man har Old Coast, man har Victoria. Man har också de här kompletterande banorna som gör att man får den här variationen. Precis som med Praia och Westcliffs och i kombination med Bon Successo och Royal Obelos. Sen finns det flera olika hotellalternativ. Nu är Villamora ett mer utvecklat område med fler villor och även en slags marina. Men jag tycker ändå det här strandnära och schyssta golfen och just att det är tillgängligt också, att toppgolf blir tillgängligt.
Ja, det är en bra tvilling, Johan. Den är lite tråkig. Jag trodde att du skulle... Jag kände efter Peters väldigt härliga surfbeskrivande så trodde jag nog att du skulle knipa någon ställe i Kalifornien direkt och jobba med surf och jobba med Monterey till exempel, med bra golfbanor.
Nu blev det inte så den här gången. Jag får spara det till nästa gång. Då ska jag lägga ner lite mer energi på att hitta något som är riktigt farat.
Ja, är godkänt men lite tråkigt.
Hoppas vi inte tappar för många lyssnare.
Vi är på tal om att tappa och resa. Vi har ju rabattkod. Så här dags, in i programmet brukar vi slänga av oss en rabattkod. Och det är väl per dig, antar jag?
Ja, det är ju det. Det känns ju lite tråkigt att allting ska vara så självklart varje gång.
Ja.
Men
det är roligt för dem som kan få ta reda av rabattkoden.
Ja, absolut. Och det är 500 kronor som vanligt. GRP, Praia, skriver man. Och då får man 500 kronor rabatt. Man måste göra själva bokningen före 1 oktober.
Ja. 500 kronor rabatt, boka senast den 1 oktober, åk till Praia. Och värt att nämna då när vi pratar om alla möjligheter är att man faktiskt kan bo på hotell och ha halvpension eller bo i lägenhet med självhushåll. Man kan bo i lägenhet och vara några stycken och få en otroligt prisvärd resa. Så att det finns ett par olika alternativ när det gäller det här upplägget.
Vi har en annan intressant resa. Som däremot så är jag väl tveksam om själva rabattkoden gäller där. Men våra kollegor i poddbranschen, Golfpodden, kommer att arrangera en resa till Praia de Rey. Där man kan åka med Tobbe och Christian ner dit och både få träning och då kommer man spela alla de här fyra banorna. I Golfprecis paket så spelar man 3 stycken Praia och 3 stycken Westcliffs.
Härligt. När går den resan?
Det är ju mer än vad jag vet, men det är till våren.
Vi säger helt enkelt så här att för er som är intresserade, in på Golfplacis hemsida och klicka er runt så hittar ni säkert någonting som ni gillar. Och om ni skulle få till en resa till Praia de Rey så är vi tre här inne i studion säkra på att ni kommer att bli väldigt nöjda med den.
Absolut.
I och med det tror jag det är dags att runda av, Peter.
Nej, men du väntar. Vi har ju kvar citatet. Det är något som jag har infört. Det har inte slagit så väl ut än så länge. Varje gång så får jag påminna dig om att nu måste vi köra citatet också.
Citatet. Ja, men kör citatet själv då.
Okej, den här gången är det Pete Dye. Och det har lite anknytning då till Westcliffs där Cynthia Dye har ritat banan. Den hängivne golfaren skulle spela Mount Everest om någon satte en flagga på toppen. Och det tycker jag någonstans stämmer.
Var det så det kändes när du stod på Westcliff eller?
Nej, men det är nog snarare i Liberia då.
Ja, så svår är den inte, men kanske ett lämpligt citat. Du, Peter, är det någonting du vill tillägga nu när du har eten öppen för dig?
Jag tycker att det är ett fantastiskt initiativ att podden levererar golfdestinationer och prat kring golfen. För det finns så mycket mer, och tittar man i programmet så finns det ju en mängd fantastiska golfdestinationer. Men passa också på att se dem när ni ändå reser. Det skulle ju vara det tipset.
Vi tackar väl Peter för att vi får hålla på med Golfresepodden. Vi tycker det är jätteroligt och hoppas att få fortsätta länge till och prata om det vi älskar mest. Resor, golf, mat, upplevelser.
Vi hoppas också att du kan komma tillbaka någon gång i framtiden, om inte för Liberia-avsnittet så kanske ett annat område som du känner väl till.
Gärna.
Ja, och där tror jag vi avrundar.
Nu avrundar vi. Vi tackar allihopa.
Tack så mycket.
Hej då.